Hej, tack för att du lyssnar på podcasten Snabbbanan. Ola Strömberg heter jag och idag har vi en intressant gäst som heter Linda Andersson, före detta Olofsson. En supersprinter och en av föregångarna vad gäller svensk damsimning på absolut högsta världsklassnivå. Lyssna!
Hej!
Hallå, hallå.
Jag skickade en kram. Ja, vi kör igång.
Jag har redan börjat spela in så vi får väl...
Kör på!
Du, bra. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. Ola Strömberg heter jag och framför mig på Teams-länken har jag Linda som numera heter, vad är det efternamn?
Jag har anrika efternamnet Andersson.
Du byter från Olofsson som, det kanske inte är jätte annorlunda, men lite mer annorlunda än Andersson, eller?
Ja, verkligen. Nej, men det är same, same.
Ja. Exakt. Linda Olofsson. De flesta som lyssnar vet vem Linda Olofsson är, men du kan väl dra en liten kort elevator pitch på simmässigt. Vad du tycker, fan, det här är jag mest stolt över.
Nej, men jag brukar säga att... en kort historia. Jag hade som målsättning en gång på 90-talet att bli bäst i världen. Och det var liksom på riktigt. Men jag blev aldrig bäst i världen. Men jag blev bäst i Europa och jag skramlade ihop 27 SM-guld, EM-guld, VM-silver, VM-brons, kortbana, 2 OS. Det var sexa som bäst. Så det är väl lite kort vad jag liksom har för meriter. Det jag är mest stolt över, ja, men det var väl kanske då EM-guldet 95. Jag var ju första svenska som tog ett EM-guld i lång bana på 33 år på den tiden. Nu är det ju ganska vanligt, men då var det ganska stort.
Mm. Ja, verkligen. Någonstans måste det börja.
Ja.
Floodgates öppnar, då blir det ju mycket lättare såklart när folk säger att fan, det där går ju.
Ja.
Bäst i världen, hur kunde du tänka att du ville bli det på riktigt som du säger också? Inte för att förminska det, men hur kom den tanken?
Nej, men det är också en ganska intressant tanke. Jag vet egentligen, men jag var otroligt målfokuserad. Du vet, varenda träning betydde någonting. Och det kunde vara att ni känner till det, man ska simma 5000 meter i eget tempo och lite återhämtningspass. Då kände jag som mål att nej, men på det här passet då ska jag göra 10 perfekta vändningar. Och då skulle de vara så perfekta. Så när jag gick därifrån så kunde jag känna att jag har inte bara simmat mina 5000 meter i återhämtning. Utan jag har gjort något extra som i framtiden kan plockas med i bagaget när jag står där på startlinjen. Att det här har jag gjort. Mm. Eller att jag gjorde 10 perfekta starter efter ett pass. Och då pratar jag om pass som kanske är lite mera, inte betydde så mycket. Sen var jag också noga med det här med mjölksyreträning. Då kunde jag ladda liksom i 2 dagar för det. För att jag ville att men de 2 första hundringarna, då ska jag ligga på pers. Fast det bara var träningsmässigt. Mm. Och sen upptäckte jag ju någonstans att fan, de är inte omöjliga att slå de här som jag fightades med. Så att då föddes en idé om att, eller driv, att jag vill bli bäst i världen.
Och vilka var det då på den internationella scenen? De som du slog på EM och de som tyvärr var någon liten plats före dig på OS?
Nej, men jag hade ju Franziska van Almsick var ju en sån här. Och hela hennes, vad ska man säga, grej. Du vet, när hon kom på en tävling, då kunde hon ha så här 70 paparazzis efter sig. Och det blev ju liksom så himla stor grej för oss andra också att vara med i hennes cirkus på något sätt. Mm. Och sen hade jag ju de här vanliga, du vet, det var någon kines dök ju alltid upp. Det var en rysk tjej, kommer jag inte ihåg vad hon hette, men hon var också alltid med. Och sen kom det ju på de här på OS var det alltid någon amerikan.
Den här tankarna på att göra saker och ting lite bättre eller mycket bättre i detaljerna. Kom det från att du själv kom på att det där kan jag ha nytta av? Eller har du inspirerats av någon annan idrottare eller en tränare? Eller hur kom du ifrån?
Jag vet faktiskt inte. Det var nog mer från mig själv. Jag har aldrig haft någon liksom att se upp till på det sättet. Eller någon som jag hade som idol. Jag hade en uppväxt som gjorde också att jag ska säga att jag har liksom fått klara mig och hitta de här lösningarna i grunden. Min mamma dog när jag var 4 år. Och det gjorde på något sätt att, jag ska inte säga överlevnadsinstinkt. Jag hade ju ändå en pappa och en bror. Men någonstans att här måste jag liksom klara mig. Mm. Och det gjorde att jag i tidig ålder liksom började hitta det här att det här verktyg för att gör jag det här så kan det gå bra. Så jag skulle nog säga för att vara någon typ av hobbypsykolog att det kanske var lite så det började.
Mm. Om man inte är helt döv så hör man ju att din dialekt inte är från Frövi utanför Örebro utan lite längre norrut. Var det självklart att simning var grejen och inte skidåkning till exempel?
Nej, det var absolut inte självklart. Min pappa ville absolut att jag skulle åka längdskidor. Mm. Men det hänger också ihop med min barndom. För när min mamma gick bort så hade jag en dagpappa. Han hade en egen dotter, vi gick i samma klass. Och vi var väl skitjobbiga rent ut sagt. Så att han körde oss till simhallen. Mm. Och jag låg där och vi hade en bassäng som var 25 meter då såklart. Men med 4 banor. Vi delade en avgränsad bana tillsammans med motionärerna. De låg längs med linan och vi låg längs med skvallbrännan. Så körde vi liksom. Så det var så det började. Mm. Och sen bara fortsatte det på något sätt. Jag tyckte det var roligt.
Mm. Grunden var att han tyckte ni var jobbiga och han behövde lite egen tid.
Ja, exakt. Tips till föräldrar.
Ja, exakt. Och när du väl började och sen höll du på och du blev duktig och du har tagit medalj och liknande. Var det någon gång under den här resan när du ändå liksom satsade och kände att nu orkar jag inte längre. Nu lägger jag av tidigare än du sen gjorde?
Nej, det kan jag inte säga att det var. Tvärtom skulle jag säga att det blev roligare och roligare då. Mm. Med framgång. Jag var ju ingen barnstjärna. Jag har aldrig tagit ett ungdomsmästerskap till exempel. Men däremot vet jag att sista åren när jag skulle gå ut och tävla så tänkte jag, nu ska ni andra få se vad roligt jag har. Mm. Och så liksom, är det bara att det var roligt. Sen var det första gången där jag någonstans kunde känna någon form av liksom, jag ska inte säga prestationsångest, förmodligen var det det. Men OS i Atlanta när jag gick till final, då var första gången i hela mitt liv där jag kände att det här är inte riktigt roligt. Mm. Och den tanken var ju både skrämmande och främmande. Jag presterade ändå, jag slog svensk rekord i finalen och sådär. Men det var efterhand så kände jag nog att det var kanske inte det roligaste jag hade gjort.
Mm. Mm.
Jag slutade efter Atlanta. Jag kom ju hem och blev svårt sjuk.
Mm.
Jag låg på Karolinska i 8 månader. Så att, jag avslutade ju på det sättet då, kan man säga.
Mm. Mm. I efterhand, känner du att om man bortser från sjukdomen där, hemskt i sig, så hade du ändå känt att men jag är nog klar nu?
Ja, men det hade jag nog faktiskt.
Mm.
På grund av den här upplevelsen jag hade att det inte var roligt.
Absolut.
Så att det hade nog inte varit så lång tid kvar för mig ändå.
Mm.
Jag vet, då var jag 25 år, då slutade man ju som
idrottare. Ja, exakt. Jag var nästan gammal. Nej, och jag gick in och tittade faktiskt och det är ju inte förvånande för att du ändå har vunnit EM och var 5-6 på OS. Men den tiden är ju den enda tiden från 90-talet som fortfarande är topp 20 i Sverige. Så det är
sant. Ja, det var roligt.
Mm,
jag har undrat någonstans också. Den är inte värd så mycket idag. Men alltså man tänker ändå, de är så himla duktiga idag.
Mm. Ja, men ja. Den ligger där och skvalpar runt den 12, 13, 14 platsen.
Fantastiskt.
Du, om man ser tillbaka på din motivation och du var väldigt självgående så som simmare. Från ett coaching-tränarperspektiv. Från ditt perspektiv, vad tycker du har varit viktigast i en tränare? Hur ska hon eller han agera och vara och bete sig?
Nej, men jag kan säga så här, Hasse Bergqvist, jag kom ju då från Piteå och jag hade legat på simgymnasium i Älvsbyn och flyttade ner till Sundsvall där jag träffade Hasse Bergqvist. Mm. Och han har betytt extremt mycket för mig. Och för att han hade någonstans, han hade också ett mål. Det var liksom inte någon. Jag kom ju från en miljö där badvakterna var tränare i stort sett.
Mm.
Här hade jag en som, han började intressera sig för hur ska vi bygga styrketräning? För det gjorde man inte på den här tiden. Och kontaktade liksom någon som kunde det. Och Och han brydde sig. Kom ingen på morgonträningen och inte hade meddelat, då åkte han och hämtade folk.
Mm.
Och han ställde höga krav. Men han var liksom, jag vet inte hur jag ska förklara det, men professionell helt enkelt.
Engagerad som tusan.
Ja, verkligen.
Mm. Och när du tittar på hur du tränade då, är det någonting som du i efterhand känner att men det där hade jag nog kunnat ändra lite på? De här 5000 meterspassen, lugn återhämtning. Även om du la in 10 bra vändningar, du kanske skulle kunna gjort lite annorlunda. Eller var ni så långt framme då med styrketräning och liknande att nej, det var nog optimalt för mig?
Jag skulle säga att det var optimalt. Vi gick ju verkligen utanför boxen. Mm. Och jag vet, jag var på läger, både landslagsläger och andra läger, där jag sa jag måste köra min styrketräning. Nej, det skulle man inte göra.
Mm.
Och sådär. Och det jag kan idag känna att jag blir lite avundsjuk på de som satsar på simning är ju det här med att du vet, vi började ju 4:15, det känner du till. Vi började 4:15 och till 7 och så gick man och jobbade.
Mm.
Nu kan de ju liksom leva på det på ett annat sätt. För själva livsstilen, det här med att träna och allt vad det innebär, så det är ju en livsstil och den gillade jag.
Mm.
Jag var ju ingen talang på det sättet, utan jag var beredd att göra jobbet.
Mm.
Jag var en träningstalang och det kan jag tycka att det tycker jag tänker tillbaka på det, så det var ju det roligaste.
Mm. Känner du, en väldigt ledande fråga, men känner du att du har nytta och i så fall vilken mån av att ha hållit på med lite rått på det sättet och varit ambitiös när du nu har en civil karriär?
Extremt mycket skulle jag säga. Nu har jag ju råkat ut för lite andra saker där jag också haft nytta av det.
Mm.
Jag åkte ju på cancer 2022 och då, dels att få det beskedet är inte jättelatt, men i alla fall, då kunde jag använda, ja men när man, inför OS då låg man ju och simmade sina lopp på kvällarna om och om igen och liksom mentalt förberedde sig. När jag fick min cancer, då låg jag på kvällarna och visualiserade att mina goda celler, de åkte runt som Pac-Mans i blodbanan och käkade upp de här dåliga cellerna.
Mm.
Så att den tanken har ju kanske en som inte har hållit på med elitidrott, att det går att använda, fast man kan förvandla det lite grann. Att hur ska jag göra det här nu då? Sen vet inte jag om det var hjälpte, men på något sätt så mig hjälpte det ju.
Mm. Mm. Nej, men jätteklokt och jag är helt säker på att det hjälpte.
Ja, och det, när du pratar också om arbetslivet, då jag använder ganska mycket. Jag har ju målsättningar och jag planerar och jag brukar säga så här, elitidrottare, vi är så himla och det lojala och de här enkla grejerna klarar vi ju av, som jag upplever är ganska svårt för folk idag. Det är bara så här, komma i tid. Man lämnar in sina grejer, deadlines i tid. Det är också en självklarhet att det är vi vana att göra.
Mm.
Men det är inte alls så självklart kan jag säga.
Mm. Nej, jag fattar. Det finns många nästan så här uppfostringsdelar som man har vant sig vid. Och man har, precis som du säger, kom inte folk till morgonträningen så åkte Hasse och hämtade folk för att undra vad som hände. Och det var samma sak när jag simmade med Greg nere i Malmö. Man kom på morgonträningen.
Det var liksom.
Ja. Du, om man just nu, din relation till simning. Hur ofta tränar du simning nu för tiden?
Aldrig.
Nej, varför inte det?
Nej, men här är jag nog en ganska udda fågel skulle jag säga. Därför att simma kan jag.
Mm.
Och det vet jag. Och jag känner inte att jag behöver visa det för någon. Eller för mig själv. Utan jag är lite för nyfiken på livet. Utan jag vill göra saker som jag inte kan. Och se, vad kan jag göra av det här då? Och simma, jag som sagt, jag kan det. Och jag kan göra det någon gång, men jag ska inte säga att det händer allt för ofta. Men hur fort kan jag springa milen på? Hur mycket kan jag lyfta i bänkpress? Eller hur många steg kan jag gå om dagen? Det behöver liksom inte vara någon elitgrej, utan jag gör det jag tycker är roligt och så för att det är roligt.
Fattar. Och du har ju barn som nu också är inom eliten men har valt en sport på land.
Ja.
Judo då.
Judo.
Ja, vad är skillnaden? Så din man vann den kampen.
Ja.
Vad är skillnaden då mellan som du har sett som mamma och som vid sidan om en judosatsning jämfört med en simsatsning?
Nej, men alltså jag ska inte säga orolig, men jag var lite så här att Peter då, min man och barnens pappa, har ju varit duktig på judo. Och jag har varit duktig på simma. Jag var lite rädd det här med att ge dem någon form av prestationsångest. Att mamma och pappa har gjort det här och nu måste jag bevisa att folk kommenterade också. Ja, men ska du göra det här nu och ska du bli lika duktig som pappa eller mamma och sådär. Så jag var extremt noga från dag ett till, ja, framförallt en dotter då som är i landslaget i judo. Med att, sa jag, Ella, jag kan ingenting om judo. Jag kommer inte att lära mig någonting om judo. Jag är bara mamma. Går det dåligt, du kan komma till mig och gråta. Men du kan inte fråga mig om någonting om judo. Det får du gå till pappa. Och det gjorde också på något sätt att hon tyckte det var ganska skönt. För jag åkte med henne på tävling fast hon har en pappa som är kan verkligen allting. Men det blev inget. Ja, men till mamma kunde man gå och käka mellanmål på läktaren. Och jag frågade aldrig heller när hon ringde hem. Hur har det gått?
Nej.
Utan jag frågade hela tiden. Har du haft roligt? Ja, hur gick det då? Då kunde jag fråga. Men jag frågade alltid först om hon hade haft roligt. Så jag försökte verkligen. Och det där var det inte helt lätt kan jag säga. För innerst inne är du själv också. Dels vill du att dina barn ska lyckas. Och sen så är man ju lite så här, du vet,
Jo.
lite så.
Det är någonstans, precis, det är ju också roligare att lyckas.
Ja,
Alltså det blir
exakt.
så är det ju.
Du vet, hon kunde ju vara på tävlingar och Peter var med henne och han satt och mässade mig alla matcher, hur det gick och dittan och dattan. Och så ringer hon och jag spelar helt ovetandes. Jaha, ja.
Nej, jag
Så.
fattar. Och när du, jag tänker koppla till just det här hur det går och vem man är. När du simmade, identifierade du dig helt som simmare eller hade du något annat att falla tillbaks på om, fan den där tävlingen gick dåligt, men det innebär inte att jag är dålig.
Nej, var man dålig så var man ju dålig. Så är det ju. Nej, jag var nog extremt så. Jag levde med min framgång så att säga. Eller motgång. Det beror på då. Så det var ju det man levde för.
Vilken var
Jag
din
kan.
största besvikelse? Tävlingsmässigt eller träning? Ja, någonting kopplat till simningen.
Ja, men det låter ju helt absurt det här. Men jag var ju. Ja, jag var besviken. Jag kom sexa på OS. Därför jag hade en målsättning. Kan jag vara helt ärlig. Jag hade pallen som målsättning. Och så kom jag bara sexa. Trots att jag hade slagit svensk rekord. Jag gjorde mitt livs bästa lopp och allt det här. Och jag borde ha varit skitnöjd. Men luften gick ur mig. Och vad händer nu då? Ja, det var sexa. Jaha. Var det här allt? Jag hade tränat i 4 år med jättefokusering på den här 25-sekundersloppet. Och så var jag bara sexa. Och felet jag gjorde, det kan jag säga nu, det var ju att jag hade satt upp en målsättning beroende på vad andra presterar. Och det är ju jätteidiotiskt. Jag skulle ju bara sagt min egen målsättning. Men jag kanske både hoppades och trodde lite för mycket och så blev det någon form av lite verklighet i mitt huvud att ja, men jag kan nog fixa det här.
Nej, men jag förstår och det är många som, ja, så här, ett logiskt sätt så sätter en målsättning som du kan påverka. Men du hade ju ändå varit missnöjd om inte du hade tagit medalj, tror jag. Alltså så här,
Ja.
ja, hade du satt en målsättning på 25-4, jag vet inte hur långt det hade räckt, och du hade
Nej.
gjort det, ja, men du hade varit nöjd med tiden. Hade du kommit fyra då, du hade ju ändå
Nej.
varit missnöjd.
Ja, verkligen. Ja,
Tror jag.
exakt.
Alltså,
Ja.
för det är, ibland frågar man folk, ja, men jag sätter bara mål på det jag själv kan påverka. Ja, jo, fast i slutändan om du slåss
Ja.
om medaljer, då vill du ju ha en medalj. Alltså, Jag fattar vad du menar, men man kan ändå vara nöjd, man har gjort sitt bästa, men man kan ändå vara besviken att man inte når dit man vill.
Ja. Nej, så är det ju. Och det är ju fascinerande i sig.
Ja, alltså att man är så puntad.
Mm.
Ja. Har du något tips till en ung simmare som är 13-14 år gammal som tränar på? Vad ska man tänka på att göra och inte göra, tycker du?
Nej, men jag tycker att man... Jag är också lite så här, gå in för det. Man ska ha roligt. Man ska se till att klara skolan och allt det här också. Att det finns liksom annat. Men och det är som jag säger fortfarande, till Ella är 22 år nu. Och jag säger så här, hon har aldrig gjort något annat än judo. Och hon kan ringa hem och säga så här, det är så roligt.
Mm.
Och då tänker jag så här, ja men kör på då. Alltså låt det vara roligt. Sen får man väl jobba lite med det här och med målsättningar och liksom att också våga vara nöjd på vägen.
Mm.
Jag tycker folk bara blåser på, liksom, man är aldrig nöjd, man söker hela tiden både något annat, man söker framgång, man söker det ska bli bättre, jag måste göra det här, men våga vara nöjd.
Mm. Ja, men det finns ju en bekräftelse-kick-sjukdomsbild egentligen. Så är det ju. Mm.
Och jag gör så här fortfarande. Jag skriver upp 3 saker, målsättningar varje dag jag ska göra på jobbet.
Mm.
Och det är inte mycket. Jag skulle kunna skriva 23 saker, men jag skriver 3.
Mm.
För då när jag stryker dem, då kan jag känna någonstans att bra, nu har jag gjort det jag liksom skulle göra. Och det som blir över det är bara bonus.
Mm.
Och då kan jag vara nöjd. När jag går hem på kvällen, då är jag liksom, jag gjorde det jag skulle.
Ja, men jättebra. Positiv affirmation. Det är ju också vetenskapligt bevisat att det hjälper en att få lite mer positiv syn på det mesta.
Ja.
Klokt. Mm. Bra. Du, jag är jättenöjd med svaren. Är du hyfsat nöjd med frågorna?
Ja, absolut. Du får fråga vad du vill. Jag är öppen som en bok.
Ja, men det är jättespännande. Är det någonting som du skulle vilja tillägga som kan vara bra att veta för folk?
Nej, det jag kan känna och som jag ibland brukar säga, vi som ändå, alltså vi var ju många som slet under mina år.
Mm.
Och jag fick liksom en framgång av det, men jag skulle faktiskt vilja hylla dem som jag tränade med. Mm. Som bland ner lika mycket tid, kraft, planering, allt vad de gjorde. Men de fick aldrig liksom framgången. Så det är tack vare dem som jag har fått framgång. Och det tänker jag att man glömmer lite ibland i individuella sporter också. Att jag hade inte fixat det här själv.
Mm.
Så att jag skulle bara vilja skicka med att tack.
Mm. Mm, vad fint. Ja. Mm. Nej, man tittar ju på de här outliers som syns. Så.
Ja.
Mm. Ja, men jättebra Linda. Du, jag är skitnöjd.
Vad bra. Får du klippa och klistra?
Det ska jag göra så vi låter jättesmarta.
Ja.
Du är jättetrevligt att prata.
Tack för att du lyssnade på podcasten Snabbbanan idag med Linda Andersson. Mycket intressant. Alla pratar ju AI, eller hur? Så du kommer få ett litet smakprov av vad man kan göra för en podcast som den här om man vill ha lite musik och inte är skillad nog att kunna göra musiken själv. Enjoy!